Ja, då säger jag Guds frid till vi som har mött upp här i kväll. Och jag ska nog ha ett bibelstudium, och det här har jag gått lite och tänkt på. Lite tankar jag vill återigen dela med er här i kväll. Och vi kan först söka oss till Uppenbarelsebokens 18 kapitel. Ni som har mobil, det kan knacka fram, och ni som har biblar, så tar vi kapitel 18 i Johannes uppenbarelse. Så vill ni hitta, jag springer iväg. Och där har vi ett intressant rubrik som heter Babylons fall. Men man kan också säga en bild på den stora staden. Och det här den stora staden är det många som har undrat vad det betyder. Och vad det finns för mening. Och vad det representerar. Men vi ska här nu för lite som man brukar säga få en grundlagt här. Och jag ska faktiskt läsa genom hela det här 18 kapitlet. Och efter det så ska jag ta en liten historisk tillbakablick i Bibelns historia. Skildring finns i många stora städer och imperier som har funnits. Så det här kommer finnas en sammanhang nu ikväll. Och så ska vi avsluta sen med att läsa vad som står i Uppenbarelsebokens sista kapitel. Och det är också en stad, men en liten annorlunda utseende och ska vi säga storlek. Men vi läser här då i Jesu namn, läser jag kapitel 18 i sin helhet. Och säkert ni som har följt med mycket noga vad som sker i tiden kan nog nästan lite lista ut också vad jag syftar på när ni hör de här verserna jag läser här. Kapitel 18, Johannes uppenbarelse, läser vi så här om Babylons fall eller den stora staden. Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himmelen. Han hade stor makt och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Och han ropade med stark röst och sade, fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty av hennes otuktsvredes vin har alla folk druckit och jordens kungar har bedrivit otukt med henne och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. Och jag hörde en annan röst från himmelen säga, gå ut ifrån henne mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himmelen och Gud har kommit ihåg hennes brott. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för hon har gjort. Blanda dubbelt åt henne i den bägare som hon har blandat. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger sitt hjärta, jag sitter som drottning, jag är inte änka och ska aldrig behöva känna någon sorg. Därför ska hennes plågor komma på en enda dag, död, sorg och svält. Och hon ska brännas upp i eld. Ty mäktig är Herren Gud, han som har dömt henne. Här kan jag kort lite säga att just det här första versen här jag läste, det här kapitlet ska troligtvis ha en antydning till katolska kyrkan, påvedömet och katolska kyrkan och det här katolska imperiet under Ferdinand och Isabellas tid. Och alla ni som har läst det här Per Arne Imsens bok där han tar upp om de här sakerna, reflekterar mycket till det här, och även Stig Andreasson har ju skrivit mycket böcker och talat om de här ämnena. Så det här första versen här jag läste ska komma en bild på katolska kyrkan genom historien och århundraden, alla påvar och alla nationer som har haft katolska kungar och regenter. Och det fanns ett stort imperium på 1500-talet, Ferdinand och Isabella och det spanska imperiet. Och då hade vi där inkvisationen också, när alla så kallade kättare då protestanter fick då hamna på bålet eller i fängelset. Och parallellt med det gjorde man ju de här stora tågen mot USA då, som vi har hört alla som Cortes och alla de här som for över för att söka guld bland annat. Så här kan man kortfattat åtminstone sätta de här första verserna då här i kapitel 18, att det är en bild då påvedömet, katolska kyrkan och dess härjande genom historiens gång. Och vi vet att det har funnits många katolska kejsare och kungar som har haft stora imperier. Men vi läser vidare då. Jordens kungar som har bedrivit otukt med henne och levt i lyx skall gråta och sörja över henne när de ser röken från den eld som bränner upp henne. Skrämda av hennes plåga står det på avstånd och säger: ve, ve, du stora stad Babylon, du mäktiga stad, på en enda timme kom domen över dig. Och jordens köpmän gråter och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras fartygslaster. Och här räknas det upp då olika saker och guld, silver, edelstenar, pärlor, fint linnetyg, purpur, siden, charlakan, all slags tojaträ och alla slags föremål av elfenben och av mycket dyrbar trä, brons, järn och marmor. Och så vidare kanel, dyrbar salva, rökelse och myrra, välluktande harts, vin och olja, fint mjöl och sed, nötkreatur och får, hästar och vagnar, slavar och livegna. Och här ser vi ju bilderna på dagens alla stora industrikoncerner, affärskoncerner och alla de här stora som förser oss då med de här varorna. Och så den frukt du längtade efter har gått dig ur händerna. All lyx och glans har du förlorat och man ska aldrig mer finna den. Köpmännen som drivit handel med sådana varor och blivit rika genom henne ska stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga och gråta och klaga. Ve, ve, du stora stad som var klädd i fint linne, purpur och charlakan och smyckad med guld, edelstenar och pärlor. På en enda timme har denna stora rikedom ödelagts. Alla kaptener och alla kustfarare och sjömän och alla som arbetar till sjöss, alla stod det på avstånd och ropade när de såg röken från en eld som brände upp henne. Vilken stad som den stora staden! Och det strödde jord på huvudet och grät och klagade högt. Ve, ve över den stora staden där alla som hade fartyg på havet blev rika genom dess rikedom. På en enda timme har den blivit ödelagd. Och gläd dig över den, du himmel och ni heliga och ni apostlar och profeter. Ty Gud har dömt staden och skaffat er rätt. Och så, och en väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten, och slungade den i havet och sade: så skall Babylon, den stora staden, med våldsam kraft störtas ner, och man skall aldrig mer finna den. Och aldrig mer ska ljudet av harpospelare och sångare och flöjtblåsare och basunblåsare höras i dig, och ingen hantverkare av något slag ska längre finnas där inne. Aldrig mer ska ljudet från en kvarnsten höras i dig. Och ingen lampa sken ska längre lysa i dig, och ljudet från brud och brudgum ska aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst blev alla folk vilseledda. I den staden fanns blod av profeter och heliga och av alla som hade blivit slaktade på jorden. Och när man läser hela det här kapitlet, och så förstår vi ju att om man går över det här moderna termer, så allt det här som vi har läst här nu ikväll, så är ju vårt moderna samhälle idag. När man ser många storkoncerner som suger ut vår arma jord. Broder Bernhardt har gjort många allvarliga bibelstudier om de orättvisorna. Alla de här stora multinationella företagen som går in i alla de här fattiga länderna och tar allt och förstör och skövlar och tar deras mineraler och metaller. Och det här har ju funnits genom historiens gång. Och jag har ett par imperier, jag ska bara kort nämna det här som sammanfaller med det här som jag läst här. Och det här kommer troligtvis också att syfta på det sista stora världsriket i framtiden som antikrist styr då. Men här finns ju förebilder. Och jag har ett papper här, så jag ska ta lite korta axplock av en del imperier och stora städer som har hållit på med det här som vi läste här, men som då har försvunnit i historien på grund av, som vi står här, att man har gjort sig rik, man har kanske man har inte det här, var det barmhärtigt mot de fattiga, och man har sugit ut och skott sig på folks det här arbete och så. Men vi ser här, då hade jag då skrivit om att först den här den stora staden, och många har ju funderat i modern tid, vilken stad syftar det på? Och det här är ju lätt att det blir mycket spekulationer. För vi vet ju att det finns ju många stora städer idag på vår jord. Och om man tänker en stor stad idag, så kanske till exempel du kan jämföra. Vi har ju, låt oss säga, Moskva är ju rätt stort. Kiev är ju stort. London, Paris, Madrid, New York, Rom. Många är ju stora städer idag som vi känner. Men det finns något som kallas för en stor stad som ska finnas i framtiden. Och jag var i väldiga spekulation vilken stad det skulle kunna vara. Men jag är den som är väldigt försiktig med sånt. Men jag har fått utplocka tre städer som är min personliga tolkning. Och är antingen Rom, Bryssel eller New York. Som skulle kunna vara någon av de tre städerna som kan ansfäktas på det här, den stora staden. Men man får vara väldigt ödmjuk. Men vi har ett stort imperium i gången tid som Assyrien, och Nineve var ju en jättestor stad. 3 miljoner människor bodde ju i Nineve på den tiden. Och vi vet att Jona var ju där och predikade. Nahum var där också och talade varningsord. Och Assyrien på den tiden var ganska rikt. Och det var väldigt mycket kommers som för sin gick, handel och det var både landtransporter och sjötransporter, så att de fraktade ju varor utomlands och sålde, köpte och sålde. Vi har Babylon, Nebukadnessars rike var väldigt stort, känner vi till. Det var ju guld, mycket rikedom. Och sen har vi ju då Rom, Romarriket till exempel, var ju väldigt stort. Vi har ju sett, ni har ju i skolan läst Medelhavet, och har ni sett Romarriket runt omkring hela Medelhavet. Var ju ett romerskt innanhav. Och där gick ju båtar både inom hela Medelhavet, var ju transporter både norrut och söderut, öster och västerut. Så där hade man ju ett väldigt stort imperium då, och Rom var ju då en världsstad. Så här skulle man också mycket kunna säga att det skulle ha anspekten på det gamla Rom, Romarriket. Och att nu inte bli allt för djupgående i Romarriket, så det fanns ju mycket där också. Det fanns ju stora affärsrörelser, och där fanns ju det här rofferien och orättvisorna. Det var ju både fattiga och rika. Och så att det här som fattiga och rika har ju alltid funnits. Alltid har det funnits en stor elitklick som styr i en stor stad eller ett land. Och så finns det då överfordrade och dylikt som övervakar folket och med olika arbetsuppgifter och sysslor då. Och så nämnde jag också här då Madrid då, som var då huvudstad i spanska imperiet under Ferdinand och Isabellas tid. Och då hade man också förföljelser mot protestanter och de som inte ville lyda det här katolska kyrkans läror. Och så står det ju då, som vi läser, att den staden fanns blod av profeter och heliga som hade blivit slaktade på jorden, alltså för att de hade inte ville böja sig för påven. Det var ju många som fick ge sina liv. Det var en som hette Hus bland annat som fick betreda bålet, för att han hade en annan tolkning. Och så vet vi då att det här stora spanska imperiet blev ju rik i och med att man gjorde tåg över till Västindien, bland annat som är Dominikanska republiken, landsteg spanjorerna också, Hispaniola. Och sen kom man ju land då i Mexiko. Fanns ju flera spanska ärer som i inkarikerna, för man vill ju ha guld. Och man vet att de blev ju enormt rik på det här guldet som de samlade ihop då och skickade över då till Spanien. Så där ser man, där handlar man då med guld och fraktar då med fartyg. Så där kan man också säga att Madrid var som en typ stor världsstad då i det här stora spanska imperiet. Men om man då tänker lite närmare, så vi går framåt i tiden, men vi kan också kortfattat hoppas tillbaka så till Sodom och Gomorra, var ju också stora städer med tre andra städer på Lots tid. Och vi vet ju att när vi läser om Sodom och Gomorra, Sodomslätten lär ju vara lika fin som Eden. Men på grund av samma sak, omoral, oedelighet och så vidare, då, så gick de under hela området. Och det var ju då fem stora städer vid det här döda havet. Och det var ju då en jordbävning då som förstörd hela det området då, på grund av orättfärdighet och orättvisor och omoraliskt liv och så vidare och så vidare. Sen har vi ju andra många stora städer som har fått det här uppleva som Guds domar. Vi har också Lissabon 1755, var ju också en stor stad, ett litet portugisiskt imperium, ska inte vi glömma, som också var rik och välmående. Vi har också lilla Pompeji som vi känner till, som Vesuvius fick utbrott och så försvann stan under askan. Och så har vi då i vår moderna tid finns det också två stora städer som vi nu har fått bekanta oss med senast nu i nyheterna då. Det är ju Los Angeles och San Francisco. Och det här, vi vet ju att Los Angeles är en av de största städerna på västkusten. Och där har vi ju alla stora teknoföretagen finns där idag, koncernerna och många stor industrier och dylikt. Filmindustrin bland annat finns där och så vidare. Och vi vet ju vad som sker i Los Angeles idag nu. Vi har ju sett de här enorma megabränderna som rasar i den stora staden. Så att det här, när man successivt går igenom de här händelserna, så ser man ju att det genom historiens gångar har alltid funnits stora städer, stora imperier med allt det här som vi läste. Men till slut har då Gud insett att det här är ju fel och då måste han ju ingripa. Och idag så är ju de flesta av de här imperierna borta. Städerna finns ju kvar idag. Och flesta av dem är ju rätt stora idag, som vi vet. Jag vet inte hur mycket folk som bor i Los Angeles idag, men ryktas ska vara mellan 13-15 miljoner, hela storområdet, om inte jag nu är fel om detta. San Francisco är rätt stor också, men Los Angeles är ju den största staden på västkusten. Och nu ser vi, nu drabbas den ju av enorma bränder. Och jag tror också att David Wilkerson i synen 75 fick se just det här Hollywood drabbas av bränder. Och vi vet ju att vad som finns i Hollywood, filmfabrikerna med vad de har skickat ut i tv och via film och dylikt. Och varför jag tar just upp om de här sakerna, att vi lever ju trots allt i stora städer idag. Och vi möter ju det här idag, alla de här stora koncernerna och allt. Och vi ser ju och läser att hur de suger ut tredje världen idag. De tar ju alla mineraler och de åker dit, kör bort befolkningen och så slår man upp sina egna anläggningar och så vidare och så vidare. Så klart att det blir ju en dom på det här. Och nu ser vi ju här att det byggs ju upp det här sista stora megariket nu då, det nya romarriket. Och här har vi ju då EU idag, som man egentligen skulle säga som en stor stad också, även om det är många stora städer, men man tänker hela stora EU-imperiet. Och där har vi då Bryssel i mitten då, och där styrs ju hela EU idag från Bryssel, allt, jordbrukspolitik, energipolitik, ekonomi etc. etc. Man har ju också den gemensamma valutan euro som en valuta. Så att när man läser det här om Babylons fall, så som att det finns ju mycket likheter som man kan ta del av genom historien och fram till idag. Och vi vet också att katolska kyrkan, Rom, EU, jag vet hur mycket katoliker som bor i EU där, men jag tror de är många. För jag tror det är 300 eller 350 miljoner europeer och kanske nästan hälften är katoliker där, så man vet ju att det är nästan som en statsreligion. Och många av de här EU-länderna är ju katolska. Vi har ju Portugal, vi har Spanien, Frankrike, Italien till exempel. Polen, väldigt. Så att man ser så otroligt mycket likheter när man det här läser om det här kapitel 18. Och det här, man läser ju lite om vad som ska hända med den här stora staden i framtiden. Men vi ser ju, som jag nämnde här, genom historiens gång har ju många av de här stora städerna försvunnit. och byggts upp. Och vi ser ju att här i framtiden kommer ju att de att ja, helt enkelt försvinna från jordens yta när de här sista domarna går över jorden. Därför det här Babylons fall, den här stora staden, kan man också översätta med till exempel ett stort, ja, ett imperium, en stor handelskoncern, global koncern, ekonomikoncern eller någonting sånt kan man också översätta med. Också som en stor religiös anläggning också med. Vi har ju kyrkornas världsråd, alla kyrkor går ju ett och alla samfund är ju ett. Det kan man också se som ett stort religiöst Babylon. Och det tror jag Per Arne Imsen tar upp i sin bok om den här Inga andra gudar. Så kan man läsa. Och Stig Andreasson som jag nämnde har skrivit väldigt mycket intressanta artiklar i Midnattsropet och även böcker om det här. Så det är väl värt att studera och läsa dessa två författare. Och säkert också andra som har tagit upp det här. Bern har nämnt mycket om det här, tror jag, och Arne med flera. Så att det är väldigt värt att man sätter sig in det här och läser. Men som vi sjöng här också om den här himmelska staden, så det kommer att vara en stad av helt andra kalibrer. Och är ju en stad som vi väntar på, som vi ska få komma till en dag. Och som är vårt hopp. Och som vi läser här också att det är inte lätt att vara verksam i de här stora städerna. Vi vet ju på många platser så får inte man ens ha torgmöten. Man tänker till exempel i Kinas stora städer, så där kan inte man stå på torgerna idag. Och på flera andra platser så stramar det till. Så vi får, jag tänker just nu också när vi står på Vällingby torg. Vi bor ju i en storstad i alla fall. Stockholm, 2 miljoner invånare. Så vi kan ju säga att vi bor i en storstad. Och det som jag läste här finns ju i Stockholm idag. Så du kan ju översätta vilken stad som helst. Men vi vet ju att vi ska komma till en annan stad en gång. Som är helt annorlunda. Och det som är vårt hopp. Och så vidare. Så att det finns ju mycket om att läsa detalj. Och om ni som är intresserade av att ha tid, så det finns ju väldigt mycket historisk litteratur att läsa om de här imperierna, alla de här stora städerna. Och som jag har förstått det här, som Johannes fick se i Uppenbarelsen, så det här ska vara bild på det här sista stora antikristliga imperiet och dess huvudstad. Som han själv sitter och styr i då. Vilken stad det är, jag vet ingen. Och inte heller lönt att spekulera. Men skulle man fråga mig, så skulle jag nog kunna peka till Rom, som skulle tänkas kunna bli huvudstad i det stora antikristliga imperiet i ändens tid. Där har vi katolska kyrkan. Vi vet att påven har ju sträckt ut händer till alla stora världsreligioner. Och nu i år här i Sverige ska de ha någon samling, 100-årsjubileum. Det är något som är 1925 då de hade något ekumeniskt möte då de gick ihop och så vidare. Så vi ser att allt sammanfaller, att det framtiden ska dras till en stor stad, en metropol. Och jag borde kanske tro mer, men jag ska vara väldigt försiktig, att det är Rom som kan bli stor huvudstad i det framtida antikristliga imperiet.
Det är likadant med att i framtiden bara ska finnas ett enda jätteföretag.
Jo, där har vi också att vi har samarbetat, att det ska finnas också ett helt globalt. Så det finns mycket att vara, att man kan läsa, man får vara väldigt vislig också, man får vara bedjande och lyhörd. Men tänk att vi som sitter här, vi har ju ett budskap om att det finns en framtid och ett hopp. Och att det bästa hoppet är just Jesus Kristus, som har nämnt så mycket här när vi har haft våra bibelstudier och möten, och så det är det enda hoppet, och det får vi ju ge till våra medmänniskor. Och vi vet ju att så länge vi är här på jorden så bor vi ju i en stor stad, och som jag läste här så får vi se med våra egna ögon, vi läser dagstidningarna, vi hör om ekonomiska uppgång och nedgångar, affärer som går upp och ner, och flera läggs ju ner, många läggs ju ner, allt går ihop i större enheter, så att allt ser man ju börjar dras ihop till en enda medelpunkt. En världsstad, en ledare, ett stort företag och en kontrollsamhälle. Så att
jag läste i tidningen idag, rätt sagt, jag kollade priset på Expressen. 41 kronor och Aftonbladet ännu mer. För att läsa rena dömningen. Betala för det.
Mm. Jo, men här ser vi också att det står att många skor sig på folks det här att de vill ha varor och så. Och självfallet ska vi vara glada att vi ändå kan gå till affären och handla mat och kläder och mediciner och allt och så. Men det kommer kan en framtid att det blir mer och mer centraliserat, och då krävs det vissa lojaliteter. Så att man ska ändå vara vislig, men jag personligen börjar se att allt det här dras samman till en enda stor central medelpunkt. Och möjligtvis att det skulle kunna vara Rom som blir en kombinerad säte för det här religiösa dyrkan och för alla de stora företagen och allt, allt blir ett. En ledare, ett imperium, ett rik och en religion och så vidare och så vidare. Och historien har vi hört många män som har nämnt samma sak, speciellt en på 30-talet, och hans namn behöver jag ju inte nämna för ni vet vem jag syftar på. Men varför jag vill ta upp det här nu ikväll, jag ska lite då avsluta här, är för att vi lever ju i såna tider och man bör vara uppmärksam och allt ser ju så bra ut. Och jag tänker nog lite det här, jag har hört att nu ska man kanske börja på allvar det här med digitala pass och allt möjligt, och att vi mer och mer och mer vill börja ha koll på folk. Och vissa järva saker har jag hört att man kanske börjar kolla alla som har bankkonton om vad de har för synpunkter på vissa frågor och saker. Och ger man något negativt så kanske ett utvis så klipper de av det från en bank så inte man kan ta ut sina pengar eller handla eller något. Så att man får vara väldigt ödmjuk, men ändå. Precis, så länge det går. Men det här är något som jag vill dela med mig här ikväll. Och som vi sjunger de här två härliga sången, det här sista. Att om det här nya staden, jag ska sluta med den. Som vi väntar på. Och det här är ju efter den nya himlen och den nya jorden. Så ska jag läsa om den nya Jerusalem, den nya staden. Där en gång alla ska få vara tillsammans. Och då läser jag så här, Johannes uppenbarelseboken kapitel 21, det nya Jerusalem. Johannes uppenbarelse kapitel 21, det nya Jerusalem, vers 9. En av de 7 änglarna med de 7 skålarna som var fyllda med de 7 sista plågorna kom och talade till mig och sade, kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han födde mig i anden uppe på ett stort högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himmelen från Gud och som ägde Guds härlighet. Dess stråglans var som den dyrbaraste edelsten, som en kristallklar jaspis. Staden hade en stor och hög mur med 12 portar och över portarna 12 änglar och namn inskrivna, namnen på Israels barns 12 stammar. I öster fanns 3 portar, i norr 3 portar, i söder 3 portar, i väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod 12 namn, namnet på lammets 12 apostlar. Och så läser vi vidare här, så mäter han då upp muren, och hur stor det var. Här står det att han mätte också upp dess mur till 144 alnar efter människors mått, som också är änglars. Och staden bildade en fyrkant och var lika lång som det var bred. Och han mätte upp den med en mätstången till 12 000 stadier. Dess längd, bredd och höjd var lika. Och sen kommer då grundstenarna till stadsmuren, var prydda med alla slags ädelstenar. Och så räknade sig upp då det var jaspis, safir, kalcedon, smaragd, sardonyx, karneol, krysolit, beryll, topas, krysopras, hyacint och en ametist. Och de 12 portarna bestod av 12 pärlor. Och varje särskild port var en enda pärla. Och stadens gata var rent guld som genomskinligt glas. Och något tempel såg jag inte i staden. Ty Herren Gud, den allsmäktige och lammet är dess tempel. Och tänk att staden behöver inte ljus från sol eller måne, till Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är lammet. Och folken skall vandra i dess ljus, och jordens kungar skall föra in sin härlighet i den. Stadens portar skall aldrig stängas om dagen, och natt skall inte finnas där. I dagen de här storstäderna så ser vi ju många stora katedraler, kyrkor och anläggningar och vakter som åker omkring med bilar och patrullerar i dagens stora städer. Men här står det att det behövs ingenting sånt. För det här behöver inte portarna stängas. Och det här ser vi ju dagligen när vi, om man är ute på en kväll, så ser man när de kommer och drar för de här stora, tunga gallerdörrarna och grindarna framför alla anläggningar. Men här behövs inte vara någonting sånt. Och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Och aldrig någonsin ska något orent komma in i den. Och inte heller något som handlar kännligt och lögnaktigt, utan endast det som är skrivna i Lammets bok som tillhör Lammet. Och sen då kapitel 22 så står det också om en flod med livets vatten klar som kristall. Och så stadens gata på båda sidor om floden står livets träd som bär frukt. 12 gånger varje månad bär det frukt och trädets blad ger läkdom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer, och Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjäner ska tjäna honom. Och det ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Och här är också då, här i 22 kapitlet, Johannes uppenbarelse. Någon natt ska inte finnas mer, och det behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Då behöver inte vara så stort upplyst med neonljus som vi ser idag. Ty Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Och han sa det till mig, dessa ord är trovärdiga och sanna. Och Herren profeternas andras Gud har sänt sin ängel för att visa sin tjänare vad som snart måste ske. Ja, man har tänkt hur den här staden ska se ut. Och jag var i väldiga spekulationer hur det här nya Jerusalem skulle se ut. Men jag hittade här något intressant. För i den här studiebibeln har de lite kommentarer och förklaringar. Och här hittar jag något intressant som jag fastnar för och tänkte att men oj, att är det så som den ser ut? Men nu ska vi se så jag hittar det här. Att om den nya huvudstaden. Vi kan läsa så här, och det här finns ju då i Bibeln, det här som en förklaring då. En tänkbar. Synen anknyter till visionen om nya himlar och en ny jord. Mot den nya jorden svarar en ny huvudstad. Och egendomligt nog är det skildringen av den heliga staden som är det stora huvudämnet som fått mest utrymme i den bild som tecknas av evigheten i gemenskap med Gud. Föreställningen om att ett nytt Jerusalem ska uppenbaras när Messias kommer är vanlig judisk apokalyptiskt tänkesätt. Johannes ser det nya Jerusalem komma ner från himmelen, ut ur himlarna. I moderna människors sinnen har det skett en enorm utvidgning av universum och av rymdbegreppet. Detta utgör ovillkorligen grunden för våra föreställningar om att det i en ändlös rymd ändå finns en plats där Guds härlighet bor, Guds himmel och hans tron, där han regerar omgiven av heliga änglar och keruber. Placerad på jorden verkar ju föreställningen om en stad som är lika hög som den är lång och bred meningslös. Men i rymden blir detta den naturliga formen, och det är i rymden som den bibliska texten förlägger staden. Staden kommer ner tätt in till jorden och kommer att ha nära förbindelse med jorden. Men det sägs ingenstans att den landar på jorden och blir en del av den. Staden kommer alltid att förbli det Jerusalem som är där ovan. Och så vidare. Så det här är en intressant tolkning om det här stora, nya, framtida Jerusalem. Och där vi hoppeligen idag allesammans ska få vara. Ja, himmelske fader. Så det här hälsningen vill jag ge ikväll. Och det här, som sagt, vi lever ännu trots allt stora jordiska städer, en stor stad i Stockholm. Men jag brukar säga många gånger, kanske blir en repetition, men medan vi är kvar så ska vi rädda människor för evigheten. Och vi får ju det här glada budskapet att det finns trots allt ett hopp. Vi vet ju att många människor blir ju panik med aktier och allt, och när det går upp och ner och allt. Men tänk att vi har våra aktier i den himmelska banken, och där blir det inga bankkrascher. Och så, utan det här är ju ett härligt hopp som vi har. Och man får bara be ut med att man får vara bevarad. Så att man får komma till den här platsen när vi en gång för alltid ska få vara tillsammans. Och som vi läste här, Alla stora moderna städer, de är ju enormt upplysta nu med neonljus och allt. Och är beväpnade vakter och är oroligheter och allt. Men här, här är ingenting sånt. För då är det en frid som råder. Och det här är ju troligtvis då evigheternas evigheter. Och vi läste här att vem som är kung och regerar. Och då, mot det vad vi har läst om den tidigare kungen på jorden, Antikrist och hans imperium, och jämför med det här, är ju som natt som dag. Men det här är något som vi får se fram emot. Amen. Jag prisar och tackar dig, himmelske fader. Tack för att du uppenbarade dessa händelser för din tjänare Johannes, där han satt på en Patmos, Herre, och fick se det här romerska imperiet. Och tack att han tog emot dem här. Ja, Jesus, uppenbarelserna som han fick teckna ner, Herre. Och det här har vi fått nu ta till oss här ikväll. Jag tackar dig för att du har hjälpt mig med det här, Jesus, det är svåra saker. Men tackar att du hjälper oss att vara, ja, Jesus, nyktra, speciellt nyktra, visliga i allt vad som sker idag inom den ekonomiska världen, affärsvärlden, allt vad som sker. Vi vet att det här ska ju övergå jorden i sista tiden, alla dess storstäder och allt, Herre. Men tänk att vi får vänta på vår himmelska stad, där du har berett boningar för oss och där vi ska få vara tillsammans med dig i evigheternas evighet, Herre. Jag tackar dig för Johannes, att han fick, som sagt, vara med de här uppenbarelserna, fick skriva ner och lämna det här som ett testamente till oss, som tröst, vi som är kvar här på jorden. Vi tackar dig för alla nära och kära som har gått före, och Jesus Kristus, som ni också väntar på uppryckelsen, Herre Jesus. Bröllopet i himlen, Herre. Och det här var vi har läst om Jesus Kristus. Tack att, ja, jag ber dig att vi får vara med den dagen. Jag själv får vara med, Herre. Och att vi framförallt är väldigt nyktra och visliga över vad vi läser och tar del av idag, Herre. Och att du får vara du som vägleder oss, Jesus. Tackar dig också för alla profeterna som har funnits i historien, som har varnat för detta. Även i modern tid är det många profeter som har varnat om detta också. David Wilkerson med flera, Herre, som har fått vara som, ja, gamla testamentets profeter, har de fått vara i modern tid, Herre. Men tack att vi som är här ikväll får också vara budbärare, Jesus. Att vi får, Jesus, vara utanför lägret för att bära smäleken, men du har lovat att vara med oss och är med oss, Herre. Och jag tackar dig att du har varit med oss till dags datum. Vi har ett nytt år nu, Herre. Vi vet ingenting vad det ska ske, men vi vet att du är densamme som fordom och ditt ord förändras aldrig. Himmel och jord ska förgås, men tänk att dina ord ska aldrig förgås. Ja, tack ska du ha, Jesus, att man har fått förmedla det här ikväll, Herre. Och även om det här går ut via nätet, så ber jag också ödmjukt. Finns det någon då som lyssnar, Herre, och inte är frälst? Att det ska tala till honom eller henne. Någon som lyssnar till detta, Herre. Jag tackar dig för att du har hört bön. Amen. Amen.